Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
När vi hade live-eventet i Malmö, förutom att jag var nervös, jag hade jätteont i magen. Så när vi var där i backstage och jag låg på soffan, så försökte jag göra andningsövningar och försöka slappna av. Och i och med att jag hade så problem med magen, så rapade jag några gånger. Och från ingenstans så får Ashkan bara utbrott på mig. Hörru, vad fan håller du på med? Fan, beter dig civiliserad.
Men det hörde jag.
Och det där är grejen, i vanliga fall, jag är ju jätteallergisk mot när någon pratar på det här sättet mot mig. Jag accepterar
men
aldrig
varför att... sa han det?
Ja, han, jag vet inte.
För att det var osiviliserat och ganska äckligt.
Ja.
Men... Ah, nu kommer jag ihåg.
Men samtidigt så, så det är ju ändå backstage. Jag måste ändå
Fast du är ändå bland människor.
Fast vi är bland oss själva, och ibland så kanske man råkar fisa eller prutta eller rapa. Det kan man väl
men
ändå
du, men du vet ju att Ashken är jättekänslig mot det där. Det är jag också i och för sig.
Men han är mer.
Fast, ja, alltså
det är på ett, det är på ett konstigt sätt. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Det känns som om
Jag tycker att I think Mustafa generally like maybe he lets it out. Ashkan, it seems like he has a period of like, repressing everything.
Ja, och så
and
kommer
then exploding
du. Ja, det är sant. Jag kan
Mustafa gnäller lite.
Ja, jag vill bara säga, var det en olycka första gången? Okej, men tänk på det. Men om det kommer igen, då blir jag lack. Men det är
men försöker inte du bara spela fin? Liksom? Du är inte så känslig egentligen, men du...
Då brukar jag prutta och rapa själv?
Nej,
annars?
Inte nej, där. Men när du säger att du känner dig äcklad av saker och
jag
ting.
Tycker att det är äckligt.
Men när du går på toaletten själv, känner du dig äcklad av din egen
toalettfrö?
Då är jag på toa själv. Kommer du från Linköping nu?
Ja, Norrköping. Ja.
Norrköping. Är du därifrån?
Mm.
Ja. Det är jag med.
Ja, okej.
Okay. Och jag är bott i Linköping. Jag jobbade som polis där.
Ja, det vet jag. Ja. Du ringde mig en gång när du frågade vad du skulle göra. Och då sa jag, men kör efter hjärtat. Och då slutade
det. Just det, jag ringde dig för att jag ville börja föreläsa. Eller jag ville som polis.
Ja, sen visste du inte hur du skulle göra sen när du skulle lämna heller.
Just det,
så och då, var det. Och då så hade vi ett snack.
Är det fint i Linköping?
Jag tycker Norrköping är finare.
Ja, jag håller med. Där ett litet tag.
Norrköping är finare. Norrköping har mer en storstadskänsla, tycker jag. När du är inne i stan.
Linköping är en stor by och Norrköping är en liten stad.
Precis.
Fast Linköping är större.
Om man skulle vara Linköpingsbo så skulle man säga Linköping är en akademikerstad medan Norrköping är bönder.
Det stämmer.
Så kan man också säga. Jag har ju bott i Linköping, ska jag säga.
Jag har
bott på Norrköping. Men jag tycker centrumet i Linköping, det är ju trevligt med de här små butikerna. När det regnar är det ganska skönt med de stora butikerna i Norrköping.
Mm.
Vattnet är ju svårslaget i Norrköping, tycker jag. Strömmen och det där mot Linköping. Och sen är Linköping bra för det är platt om man åker inlines.
Nu är Chang här också. Chang, du är faktiskt i tid. Så
det är vi faktiskt som
har,
i tid.
Det är vi som har varit oförskämda och börjat...
Jag var här för en kvart sen. Men,
var du?
Men man ska hitta parkering också i den här jävla stan.
Aha, du kunde gjort som Stefan och gått från centralstation.
Ja, jag är från landet så jag tyckte det var fint att gå och titta.
Han tog tåget till T-centralen och från T-centralen har han gått hit.
Men det gör jag också när jag kommer hit.
Gör det?
Med tåget.
Shit, ja. Fan, det är ambitiöst. Jag tycker inte du att det är ambitiöst.
Du springer ibland hela vägen.
Ja, det gör jag.
Jag aktar mig för motion.
Ja, jag vet det.
Stefan är polisforskare. Han har jobbat över 30 år som polis. När vi gick i skolan så fick vi läsa hans avhandling. Han är väl en legend inom polisen.
Men du, grattis till nya tjänsten.
Tack.
Du är brottsförebyggande samordnare i Linköping.
Ja.
Kan inte du berätta om hur det gick till? För att du fick ju inte tjänsten först.
Nej, jag jobbar ju på Migrationsverket faktiskt som systemutvecklare. Jag lämnar ju polisen ett kort tag. Efter att ha fått åkt med och hämta övervakningsfilm i 2 år. Jag kände att det får jag nog göra till jag blir pensionär. Och det var ju några år till innan jag ska bli pensionär. Så jag kände att det kunde vara bra med en annan arbetsuppgift.
Men förlåt, hämta film?
När någon snattar så filmas ju det.
Okay. Mm.
Och då måste ju någon hämta filmen. Och då hade jag uppdrag att hämta filmerna. Så då hade jag en USB-sticka. Så åkte jag till vad det nu var, Maxi. Och så sa hej, ni hade en snattare här på... Nu heter ju inte snatteri numera, det heter ringa stöld. Men många säger ju det. Nu hade jag en som var här förra veckan som jag filmat. Ja, sen tog de USB-stickan och sen la de in filmen. Så åkte jag till polisstationen och sen la jag in filmen på datorn som en annan tittar på. Och sen åkte jag till nästa ställe. Det roliga var min dotter i skolan när de hade pratat om vad polis gjorde. Så räckte de på handen och sa, de hämtar filmer.
Nej.
Och fröken sa, för det är ju 2 år, det är det jag har gjort i 2 år. De har ju sett att jag springer in på Maxi. Och så fröken, ja det kanske de gör. Och sen pratade jag då med Lisa lite senare när det var handbollsträning och förklarade. Och då skrattade hon ju, för det var ju ganska, ja det var för hennes värld. Poliser hämtar ju filmer. För det var ju det jag gjorde.
Alltså vi ska tillägga att du hade sökt 30 tjänster som du inte fick. Och därför så åkte du runt och hämtade övervakningsfilmer.
Ja, man kan säga att det är en lång... Jag, totalt har jag sökt en 30-40 tjänster inom polismyndigheten. Sen jag började forska så har jag inte fått en enda tjänst jag sökt. Innan fick jag dem jag sökte. Sen var det ju så att jag fick i uppdrag att hämta övervakningsfilm i samband med att jag var föräldraledig och var nere i tid. Och sen var det aldrig att jag fick några andra arbetsuppgifter och det såg inte ut som jag skulle få det. Jag skrev även till rikspolischefen faktiskt. Men det var, jag var ju professor i polisvetenskap och sådär, och det tyckte jag kanske kunde gå använda mina tjänster på annat sätt, som jag har 30 års tjänst inom polisen och sådär. Men så var det inte. Nu var det inte så dåligt att hämta filmer. Det var ju liksom...
Alltså, 2 år?
Mm.
För du är ju...
Jag har gått långa för FU-ledarutbildningen, jag förhandlade utbildningen och var där ganska många år. Dialogpolis jag var också.
Jag vet, din meritlista är ju liksom...
Den är ganska hyfsat lång liksom.
Du är ju en legend. Alltså när vi gick polishögskolan så pratade alla om Stefan Holgersson.
Ja, vi fick ju läsa din avhandling, yrke polis.
Ja, den ingår i polisutbildningen. Mm, så min fråga är, varför stod du ut i 2 år? Alltså, vad gjorde du mer?
Nej, men alltså, jag har inte aldrig... lider så där på det här sättet. För mig var det, jag hade en elcykel. Det var ju svårt att boka bilar, så jag tog min elcykel och sen cyklade jag till Maxi. Och sen hämtade jag en film och sa hej. Och sen så åkte jag till Systembolaget. Om de vill använda mig så. Jag led ju inte där, alltså, av det. Och sen jobbade jag ju lite då, för det fanns ingen skäl att gå upp i tjänst. Att bara cykla och hämta film kanske inte superstimulerande, men göra det en gång i veckan visst, eller det gick väl bra. Någon gång fick jag faktiskt gripa och springa efter någon, och jag hade inte med mig... Jag hade ju inte med mig penna eller någonting då, för jag skulle bara hämta film, så det var lite...
Kan man, om man ska vara liksom från polisarbetsgivarens perspektiv, skulle man inte kunna säga, men ja, det är jättefint Stefan att du har den här meriten, du är forskare, men andel procent som du jobbar är så pass lite, så att vi har inte, du kan inte få en FU-ledartjänst eller någonting annat, utan du jobbar så pass lite så att du får hjälpa till med det praktiska där vi har här och nu. Är det en rimlig gissning eller en rimlig argumentation?
Ja, absolut. Och det var ju från början. Och i sig då, det var ju när jag gick på föräldraledighet.
Mm.
Då fick jag ju en annan... Då gick jag ju ner i tid 25% och jobbade då.
Just det.
Och det har man ju rätt att göra.
Mm.
Och då fick jag ju andra arbetsuppgifter. Men då är det ju så att när man går ner i föräldraledighet eller man gör sådana saker, så ska man ju inte lida
Nej.
Av... av det hela. Och sen var det aldrig så att jag gick aldrig upp i tid, för jag fick ju aldrig någon annan. Jag frågade ju. Jag var ju beredd att gå upp i tid.
Men du fick inte det. Du hämtade filmer.
Ja, exakt. Och så var det faktiskt... då sökte jag en tjänst på det jag jobbat tidigare. Jag är i bakgrunden är ju att vara IT. Jag håller på med systemutveckling. Och så började jag på Migrationsverket. På en enhet där, eller avdelning. Och jag tyckte det var jättekul. Nu var det ju ett tag sedan jag jobbade, kan jag ju säga. Så man var ju rejält ringrostig. Men det var utmanande för huvudet och sådär. Sen var det min svärmor som såg en annons i tidningen att de sökte den här brottsförebyggare. Sen läste jag den. Ja, det verkar ju intressant, men jag visste ju att har jag sökt så här många tjänster så lär jag inte få den här. Men jag kan söka den i alla fall. Och sen kan jag kanske följa processen och se. För jag håller på med ett projekt då där jag tittar på korruption inom polisen. Och just hur vissa får tjänster och andra inte får tjänster. Så kunde jag åtminstone använda det här som ett exempel. För den var låg väldigt nära det jag har sysslat med. Jag sökte tjänsten och sen var jag uppringd av en från HR som sa, men du vill nog inte ha den här tjänsten för det är så dålig lön. Och då kände jag, okej, då är jag inne på det här spåret igen, för det har ju varit förut. Och då säger jag givetvis, nej, men jag har inte valt det här yrket för lönen, utan jag tar väl det jag får. Jag borde inte få så mycket sämre jag har nu i alla fall. Okej, men då vet vi det. Och sen kallades på intervju och sen fick jag inte tjänsten. Men redan när jag fick det här samtalet, tyvärr då, så är min erfarenhet, och jag tycker det är jättetråkigt, men erfarenhet är att då måste man dokumentera allt som sker.
Och spela in samtal.
Ja, jag gör det väldigt sällan, men vid några enstaka tillfällen har jag gjort det, och det här gjorde jag det, och då spelade jag in allting. Och jag skrev också mejl för att jag ville testa vad polismyndigheten svarade. Och då istället för att jag blir arg och besviken och blir frustrerad, vilket man kan kanske... naturligt att bli, så ser jag mer som intressant. Och jag får ju sitta och har fått sitta på första parkett och kan ju skriva de mejl som jag skulle kunna be någon som jag forskar på att göra. Men jag kan ju verkligen testa.
Ja.
Sen fick jag inte tjänsten, och då var det ju, kan man ju överklaga till statens överklagarnämnd.
Ja.
Det är en per år i genomsnitt som vinner. Det är typ 0,3% chans. Så jag räknar med att man vinner ju inte där.
Nej.
Men jag ville se, kommer polismyndigheten att ljuga?
Om vad?
Om den här anställningsprocessen. Vad de har gjort, vad jag har sagt eller sådär. Ja. Och det var man ju beredd att göra.
De var det?
Absolut.
Mm-hmm. Kan inte du berätta lite mer i detalj? Vad var det som gjorde att de fälldes?
Man kan säga så här att det statens överklagarnämnd kom fram till var att jag var mest meriterad för tjänsten. Och där lägger de in olika aspekter självklart. Sen vet ju inte jag precis hur de gör bedömningen, men de pekar på vad jag hade kontra vad den som hade fått tjänsten hade och såg att jag var mest meriterad. Men det jag ville testa, jag tror inte att jag skulle vinna, men det jag ville testa var att se vad är polismyndigheten beredd att göra. Så jag spelar in det, jag skickar mejl, och sen då när polismyndigheten skrev sitt svar, jag berättar ju inte vad jag...
Nej.
Jag gjorde inget långt överklagande, jag gjorde väldigt kort. För jag ville precis, om man har ett förhör så kan man inte avslöja korten. Så jag liksom lät dem, om man säger, prata på. Och sen så sa jag någon grej och sen lät jag dem säga andra saker.
Du förhörde polismyndigheten.
Det är så jag gör i den här rapporten jag håller på med nu. Så jag håller på med en rapport precis nu också. Det är ett förhör. Ja. Jag begär allmänna handlingar nu. Och jag ställer inte frågorna. Alla frågor på en gång. Jag har ställt en fråga och sen har jag 7 kvar som jag kommer ställa. Tyvärr tar det ju ganska länge att göra de här studierna för att de tar länge innan de svarar. Men så gjorde jag. Och sen klippte jag bara ut i statens överklagarnämnd. Exempelvis påstår de så här att Holgersson fick upprepade frågor om det här. Han kunde inte svara på ett klart sätt.
Okay?
Så klippte jag bara ut. Jag fick frågan en gång och jag svarade så här. Och om man lyssnar så är det ju väldigt klart svar. Att jag svarar med så här. Så här Sen i mejlen då, mejlkonversationen, så hade jag frågat varför frågan inte mina referenser. För jag hade gjort så att jag tog inte nära referenser. En del tar ju typ kusinen Hasse liksom.
Ja.
Jag frågade, ni kan ta före rikspolischefen. Och sen ringde jag till någon regionpolischef som jag haft att göra. Men kan du kanske ha, för de är så långt från att de har ingen relation. Så de kan säga, men här Holgersson är kass. Eller de kan säga, men han har de här fördelarna.
Ja.
Men de frågade ingen av dem. Och då tyckte jag, varför kunde jag inte fråga det här? Och då sa de att, då fick jag mejl då, att nej, men vi har inte gjort referenstagning mer än på den vi skulle ha för tjänsten sen. Men då var det att när jag tittade bak i mejltrafiken så kunde jag se, och då begärde ut handlingar som man inte var så villig lämna ut, så kunde jag se att på torsdagen svarade de att de inte hade tagit några referenser. Och på tisdagen, alltså den innan, alltså två dagar innan, hade samma person som svarat tagit referenser.
Mm. Fast på andra då?
På andra som sa att de inte hade gjort.
Jaha.
Och då jag blir nyfiken. Vad är det som gör att man är beredd att göra det här? Alltså jag blir inte arg, jag blir bara så nyfiken. Ja. Vad beror det här på?
Och vad tror du själv det beror på?
Jag vet inte riktigt. Det kan vara flera... Alltså det övergripande är att det är ingen slump att jag inte fått några tjänster sen jag började forska.
Hur länge sedan var det då?
25 år sedan. Hmm. Innan sökte jag tjänster, fick tjänsterna, fick vart förhandlare och så vidare. Om man ska vara förhandlare så är ett krav att man har en förmåga att kommunicera. När jag sen sökte en chefstjänst så fick jag det lägsta värdet i muntlig och skriftlig kommunikation. Och jag hade ingen förbättringspotential.
Nej,
ändå var jag professor och var docent då. Så jag hade kanske en viss förmåga att skriva och uttrycka mig. Och var förhandlare.
Men du är inte dyslektiker eller så?
Nej, jag har inte det. Det kan vara svårt att stava ibland till vissa ord. Men inte chiffonier till exempel.
Men om vi ska lägga några kort på bordet här. Du är ju en legend inom polisen. Många känner till dig. På polishögskolan... Vi såg väldigt mycket fram emot för du kommer föreläsa för oss vid ett tillfälle. Lärarna på polishögskolan älskar dig. Mm. Men du är en jobbig jävel för polisledningen.
Ja, för min fru också. Nej, och mina barn. Nej. Ja,
nu är Mustafa lite snäll, men om jag skulle vara lite elak. Mm. Kan inte du uppfattas ibland som en haverist?
Absolut.
Till och med en rättshaverist.
Mm, det uppfattas kan man göra.
Så pratar en riktig rättshaverist.
Mm, jag skriver inte med stor versal i alla fall.
Nej.
Så det brukar utmärka.
Ja, ja.
Nej, och sen är det, men just att bli avfärdad så är ju också ett sätt som jag tycker är intressant. För det är också ett sätt att bli av med någon liksom, som kommer med upp, eller för fram saker. Om man tittar på att jag var kritisk, när jag säger att jag är kritisk mot polisen, och det, ja, du är väl dialogpolis,
områdespolis, ja.
Områdespolis, ja. Ja, och jag var dialogpolis länge, och där träffar man ju verkligen människor som är kritiska till polisen, alltså som tycker illa om polisen som institution.
Just det.
Det har jag ju aldrig gjort. Jag ville bli polis när jag var liten, min far var polis. Jag ville bli polis när jag var yngre. Jag har varit polis när jag var äldre, vilket kanske var en nackdel, för jag hade lärt mig saker. Jag hade gått systemet i skapliga programmet. Jag visste att det var bra att identifiera problem för att utveckla en verksamhet till exempel. Det är inte så bra.
För du är civilingenjör, va?
Nej, jag är systemvetare.
Systemvetare.
Ja. Och det gjorde ju det här att det jag tittar på är egentligen beteenden. Alltså det jag tittar på, ungefär som någon som gillar ett fotbollslag. Om man ser att backlinjen inte funkar, det är klart att även om man hejar på Hammarby så säger man, vad gör backarna?
Oh.
Och det är det som jag har gjort. Sen de rykten som finns, om man då tittar lite grann, vad finns någon grund i den? För jag är ju nyfiken och försökt att titta. Och det, ja, att begära ut handlingar, är det för att en forskningsrapport, är det att vara rättshaverist? Att överklaga en tillsättning, är det att vara rättshaverist? Ja, tycker man det, så är ju det.
Men så, det är så man tystar människor i Sverige, alltså genom att säga att de är, för att haverist, det är väl, alltså det låter inte alls bra.
Nej. Och jag är blivit, alltså om man tittar på det finns de som gillar mig jättemycket i polisen, och finns givetvis de som inte gillar mig. Men när man tittar på de argument som jag möts och som de som gillar mig har tittat på och lyssnat på, så är det ju, bemöts inte jag i sak.
Nej.
Åtminstone är det ytterst sällan. Flera av dem har aldrig hört det som säger, det är så lustigt att det här är dåligt för att det här liksom.
Men du är inte kritisk till polisen, men
till
hur polisen jobbar då, eller?
Nej, man kan säga så här, min bakgrund är att jag är systemutvecklare, alltså förändra organisationer. Det gör ju att jag hade egentligen fel approach när jag kom in. Redan när jag var polisaspirant fick jag ett uppdrag och hade faktiskt ett föredrag för rikspolischefens ledning, alltså ledningen där, för att hur polisverksamheten skulle kunna förbättras. Jag är väldigt inriktad på att förbättra polisen. Men i polisen så är ju bilden av polisen viktigare än innehållet, åtminstone för de högsta cheferna, inte längst ner, för där vill man ju ha en bra verksamhet. Men högst upp är det ju bilden. Och då är det inte så intressant att lokalisera problem.
Det här är väl sant för precis vilken myndighet som helst?
Ja, det går att hitta i tror jag, alla myndigheter. Och det är många som drar paralleller till den forskning som jag gör. Som man,
ja.
Men jag har ju bara, jag forskar ju på polisen, ska jag säga.
Men uppfattas du som olojal mot polisen?
Inte av de som är i min närhet och inte de som jobbar med mig. För det är extremt illojal eftersom jag var beredd att försätta min karriär för att få en bättre verksamhet. Däremot för högre chefer så skulle, kan jag tänka mig att man ser det så, att man ser det som ett hot. Man vill ju ja, och försöker manövrera ut på olika sätt.
Kan man inte bena ut då ena sidan, du skriver det här i din forskning också, att polisen premierar de som är lik sig själva, man premierar gärna sina vänner, det är inte alltid att man har kompetensen för att bli chef, utan det är ju en svågerpolitik till viss del.
Absolut.
Och sen så kommer du med din unika kompetens och du trumfar till viss del väldigt, väldigt många chefer. Du är ju de facto ett hot. Ett annat perspektiv är ju, som du också pratar om, lojalitet, att du är lojal egentligen till själva uppdraget, men du är inte lojal till cheferna. Och rätta mig om jag har fel, en grundläggande premiss för att kunna jobba liksom så pass högt upp i ledningen, det är lojaliteten och tilliten till chefsledet och så. För man vill inte ha en person som läcker information, går ut och säger massa med grejer till andra personer, för då hotar man, då kan man till och med hota verksamheten.
Ja, exakt. Och när det gäller saker som jag har sagt och så här, så är jag ju väldigt noga med att inte prata exempel om förundersökningar. Däremot så kan jag yttra mig om, och inte saker jag sett i rollen som polis, som man säger när jag inte har forskat, men när jag forskar så det är det jag yttrar mig om.
Ja, det måste du väl göra om du...
Ja, när jag forskar.
Ja, eller vad som helst.
Ja, absolut. Och det är ju oetiskt om man som forskare, men det är ju de forskarna som väljer, ska jag säga det också. Det är ju oetiskt om man väljer att föra fram saker beroende på hur det gynnar en själv. Jag kan göra... Alltså, när jag gör forskning så berättar jag hur jag har gjort och jag berättar hur jag kommer fram till. Det kan, jag kan ju gjort fel i själva datainsamling och gjort fel i analys och så vidare. Men jag berättar hur jag kommer fram till. Jag tänker inte så här, vad är vårt sinnet för mig? Men det finns ju forskare som sysslar med polisen.
Kan jag aldrig tänka mig att det finns forskare som...
Men hur många polisforskare har vi i Norden?
En del blir sura när man säger polisforskare.
Ja, jag vet.
Men jag är polis och forskare, så det är ganska lätt att säga polisforskare. men ja...
För det är en rätt unik titel ju.
Ja.
Jag vet att det är du och, vad heter han i Växjö, som kallade sig för det, Granér. Men han är inte kvar längre, va?
Men han är pensionär.
Han är pensionär.
Ja, alltså det beror lite på... Jag definierar det som att man har polisen som forskningsobjekt. Forskar på polisen. Och har det liksom som, och tittar på olika fenomen. Men så kan man säga.
Är det inte rätt vanligt att poliser får osanning i olika sammanhang? Jag har varit med om en jättespeciell situation en gång. Mm. När det var den här, vad hette det, när vi hade flyktingströmmen 2015.
Ja, just det.
Så hade de den här koden 291. Kommer ni ihåg det?
Ja, jag minns det.
Ja, 291. Att alla händelser som var relaterade till det här med flyktingarna, det skulle få en speciell kod. Och det hade många uppfattat det som att då är det locket på, vi ska inte prata med media om detta. Och sen hade polisen senare då fått kritik och sagt att nej, den är inte alls tänkt att vara på det. Det är bara ett sätt för att samla statistik. Men så var det en händelse, det var ett HVB-hem, det var massa bråk, det var såna här killar som hade kommit då i den här vågen. Och jag får tipset väldigt tidigt att ett larm är ute dit. Jag ringer en polare som är fotograf, han åker ut och samtidigt ringer jag regionledningscentralen. För jag vill ha reda på vad det som händer. Och när jag kom tag på då vakthavande befäl och allt det där, så sa han, nej, det var bara falsklarm, det var ingenting. Så att någon hade bara kommit åt en knapp, säger han. Och jag spelar in alla samtal för jag vill ju citera korrekt. Så det var ingenting med det där. Då ringer fotografen och säger, du behöver inte bry dig, det var ingenting. Vad då är ingenting? Jag är redan på plats. Det är fullt liv här, de slåss i köket. Jag står här och filmar det. Va? Säger jag. Ja, det kommer fler och fler polisbilar. De har ju problem att bara få lugn på situationen. Och då tänker jag går tillbaka och lyssnar på ljudfilen. Och verkligen, vad är det? Missuppfattar jag honom? Nej då, nej då. Och jag börjar ju ut, du kan ju få ut en sån här rapport.
Händelserapport.
Ja, det står ju klockslag för klockslag, exakt. Vilken bil skickar man, vilket beslut tas, vad är det som händer, pam, 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 pam. Och jag tittar ju då, och så har ju, när ljudfilen spelas in, så har ju en tidkod i datorn som sätter det exakt när inspelningen börjas. Och då sitter jag och kollar på den här skärmen, jag pratar med vakterna, eller de inne på RLC. Vad har han framför skärmen när jag ställer frågan? Då har det minuten innan, eller två minuter innan, blivit kodat till 291. Det är det sista som står på skärmen innan någonting mer fylls på. Och då säger han det där, att nej, det var ingenting. Och det tog jag upp sen med dem. De var inte skitnervösa. Sen fick jag ju samtal med chefen, den här personen som var, du vet, ja, han är ju rädd att bli uthängd och bli av med jobbet eller skandal, så jag skrev inget om det. Men det var ett sådant här exempel. Så det, det kan inte bli tydligare.
Stefan, 25 år, kan du som sagt, jag känner ju till dig, och inom polisen känner många till ditt arbete, men de som inte gör det, kan du berätta om de här utmaningar och svårigheter du har stött på när du kommer till polisledningen genom alla de här åren? För det har ju hänt rätt konstiga saker mot dig.
Ja, det har ju. Men det började så här egentligen, att när jag var aspirant, så funderade jag på vad jag skulle göra för något examensarbete. Och sen ringde jag runt lite, och sen så funderar på att göra ett jättelätt. Eftersom jag varit på universitetet innan, så kan man ju välja, vet man ju, man kan ju ta en väldigt lätt väg och sen få komplettering och sen göra kompletteringen. Eller ska jag försöka hjälpa till och förbättra IT-systemen. På den tiden fanns ju inte datorer, utan det var ju skrivmaskiner. Så jag tog med min egen laptop, för jag hade en datafirma, gjorde ett program som man kunde skriva in förhör och få ut det på en matrisskrivare och de här personbladen och så vidare. Så det var såna här saker.
Vilket år var det här?
92-93 var det.
Hade man inte datorer som man skrev på då?
Nej, man skrev på
skrivmaskin. Eller?
Skrivmaskin, och ibland icke-elektriska skrivmaskiner.
Aha.
Och jag kunde inte använda, jag kunde ju inte fingernedsättning, men på normal, när jag var på tunnelbanan där, så då kunde jag inte, använda fingernedsättning, för jag orkade inte trycka ner tangenten. Jag fick köra med pekfingervalsen trots att jag kunde den andra, för det var så trögt. Men i vilket fall som helst, då var det ju jättebra mottagandet. Jag fick ju som sagt föredra för högsta ledningen. Man tänkte, wow, det här var ju en bra organisation. Min examensarbete var på 375 sidor. Ingen opponerade, jag fick bara godkänt. Alltså, de sa, det är okej om du får det, för ingen som det är för jobbigt för de andra studenterna. Ja, så är det. Ja.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sen när jag kom tillbaka från, sen gick vi ut på vår praktik och så vidare. Här vi var, här var på praktiken. Sen vi kom tillbaka, så skulle vi skriva ett till arbete. Och då var det om arbetsledning inom polisen. Och då gjorde jag ett jobb om tunnelbanepolisen. För då hade man exempelvis en målsättning att homosexuella, i handlingsplanen stod, homosexuella ska inte få vara i fred på centralstation, hade man i handlingsplanen.
Mm-hmm. Har den där bögringen eller?
Nej, det var på toaletter och annat. Va?
Oj då.
Aha.
Och sen hade man att vi ska minska ungdomsproblemen med 5%. Och då var jag fråga, hur hög är ungdomsproblemen nu? För jag intervjuade då chefen på tunnelbanepolisen. Det visste de inte. Och då var det frågan, hur ska ni kunna minska dem med
5%? Hur ska ni veta det?
Och det har varit ju en, det var först, så då skrev jag en rapport, och sen gav jag den till alla aspiranter på tunnelbanan och sa att, vi förut skriver att att en av oss har gjort en intervju, för vi är 31 och var aspirant. Det blir för mycket på polisledningen att bli intervjuade alla. Så vi står alla för den här. Så de som ville fick ta den här rapporten utan att göra ett jobb. Och det var ju klart att många tog den här rapporten.
Mm.
Och då så blev det ganska stor spridning på det här. För det var ju ganska mycket saker som med uppföljning och styrning och så här som var märkliga.
Förlåt, jag fattar inte. Man skulle jobba och sen så sa du att en del fick... Jag hängde
alltså, man hade som student så skulle man göra ett litet skriftligt arbete.
Okay.
Men jag gjorde ett som kanske var på 25 sidor. Och sen skrev jag att alltså de som vill, eller jag sa till dem, de som vill kan använda det här.
Använda det som?
Som att deras inlämning.
Okay. Ja, man kunde göra det i grupp.
Ja,
kunde
man skulle göra en och en. Men i och med att vi var så många på tunnelbanan, det var det så jobbigt för cheferna att bli intervjuade av 31 aspiranter. Jaha. Så därför så skrev jag för att det här är många som står bakom.
Ah, okay.
Fast det var egentligen bara jag som hade gjort det.
Jaha, och fick de tog rygg på dig.
De slapp göra arbetet och sen tyckte de att det här kanske var bra att det kom fram då. Och där var det, ju, där var det lite mer motstånd. För det stod ju saker som inte var så bra där, kan jag säga.
Och som...
Nej, det kom fram saker om arbetsledning, att man styrde på ett sätt som med kvantitativa mål till exempel. Att det var till exempel, vi skulle vara på centralstationen mycket för att det var mycket brott där. För att det såg ut som mycket brott där, för att det kodades på centralstationen. Varför då? Jo, för turisterna sa, ja men jag var kom med tåget och sen när jag gick därifrån så tog de min väska. Ja, men polisen, ja, var det någonstans då? Ja, jag vet inte, det var en bit ifrån centralstationen. Ja, det är så jobbigt då. Ja, då orkar inte jag så centralstationen. Det blir så. Då var det koden centralstation.
Jaha.
Och då var det jättemycket på centralstationen. Och då gjorde jag en liten film då som jag skulle redovisa för de här höga cheferna. Där det var en match, derby i Globen var det inte då, utan det var bredvid. Det var jättemycket slagsmål. Det var alltså massor med misshandlar då.
Mm.
Och sen skulle jag ta ut två poliser som skulle gå och patrullera på den tomma, vad heter det, fotbollsplan. För att visa, ja men titta, statistiskt sett är det mycket brott där. Man har inte analyserat vad det beror på. Och det här vägrar Stockholmspolisen att klippa in. För man lovat att de skulle hjälpa mig med inklippningen. Men det här var ju kritik mot myndigheten. Så då som aspirant så fick jag första gången uppleva att, men det här var ju konstigt. Varför händer det här? Så när jag hade redovisning för de här, för biträdande rikspolischefen och andra där, så var det svart. Då frågade de varför det är svart. Ja, det här var så känsligt. Då var det ännu mer intressant för dem att lyssna.
Men kan man säga där till exempel, där är ett tydligt exempel på att du synar ju bristen och inkompetens i chefsledningen, och det du gör med din rapport är att du visar cheferna med byxorna nere, och vad ska de göra liksom?
Nej, sen visar jag också att man kan använda resurserna på ett bättre sätt än att gå på centralstation.
Det är ännu värre.
Ja.
Men alltså, jag måste bara fråga Stefan, det är en sak att rikta den här kritiken mot polisen som du gör, men att göra det som aspirant, dina vals, var kommer de ifrån?
Ja, men jag ska berätta nästa. Jag gjorde faktiskt ett val som jag sen vart val när jag skulle börja forska. Jag gjorde ett val då som aspirant som var, kan säga, lite fekt. Det var nämligen så att det fanns ett system som hette Paris som polisen gjorde själva.
Det finns fortfarande kvar.
Det finns fortfarande kvar, ska jag säga.
Jag vet inte hur ofta man använder det. Men
lite grann i faggorna på andra system. Då var det var snack om att det kostar väldigt mycket pengar att göra det här. Då räknar man bara på konsultkostnader. Och jag tog permarna. Och sen tog jag en perm och så slog jag upp. Jag har möte 10 timmar, 40 medarbetare gånger då, priset. Så jag gick igenom hur mycket det kostade egentligen. Och när jag hade hunnit, jag kommer inte ihåg om det var en och en halv perm, så kom min handledare in. Ella hette hon, som gillar mig, ska jag säga. Och sa någonting så här att, Stefan, de vill inte att du tittar på det här. Och då sa jag att, ja men jag kommer ganska långt, det går rätt snabbt, det är jätteintressant. Och satt hon sig ner vid mitt skrivbord, för att vara på Rikspolisstyrelsen när jag gjorde lite praktik. Så sa, Stefan, om jag säger så här, du vill väl bli klar med din examen? Då var det först så här, shit. Hon hotade inte mig, för hon gillar mig. Men hon gav ett väldigt bestämt råd. Och jag är nog övertygad om att jag nog inte fått examen då, om jag hade gjort det här. Så då gjorde jag valet att, nej, jag tittar inte på det här då.
Men är det inte på gräns till korruption nästan?
Jo, en slags...
Det är det han gör, han forskar om korruption eller polisen.
Men samtidigt, samtidigt är det ändå så att man väljer ju ut, alltså, för att kunna bli polis så måste man vara på ett visst sätt, och av allt att döma så sticker du egentligen utanför boxen på ett positivt sätt.
Jo, så kan vi se. Och sen var det ju då, som jag inte fattade och som jag sen varit utnyttjad för när jag började forska, som jag inte förstod förrän efteråt. Det var att jag varit utnyttjad och framskickad när man skulle lokalisera problem. För det är ju inom polisen, och det gäller alla stora myndigheter, eller i alla fall de jag känner till, att det finns falanger som på något sätt kämpar mot varandra inom med pengar och allting.
Falangstrider inom polisen.
Ja, alltså, ja, men några som kanske hejar på ett visst IT-system att det är... Det låter kanske konstigt, men de har ju sina konsultbolag bakom sig. De vill att den här metoden, det här IT-systemet, ska få genomslag, för då kan de här konsulterna sälja tjänster. Och då betyder det att...
Och då blir sommarstugan renoverad på något magiskt sätt samtidigt, eller?
Det, ja, så kan det hända. Men på olika sätt så... Ja, man kan åka på någon konferens och så vidare. Som jag men då blir det då en slags... Och då kommer jag skicka in någon som inte fattar bättre. Och jag kommer ihåg ett möte då som... Det här var ju lite senare, när jag hade börjat forska. Då var det en hög chef och en ännu högre chef i ett möte. Och då, den här höga chefen, han skulle sätta mig på plats, och min chef mig också. Och han började ställa så här IT-frågor till mig. Och jag fattade inte att de var svåra. Mm. Alltså, för jag har jobbat med det där, så jag svarade på 4G eller som det var lite annat, liksom, när han frågade. Sen den riktigt höga chefen var till slut sur och sa, men nu kanske det är din tur att svara på frågor till den här som hela tiden ställer frågor till mig. Mm. Och sen efter mötet sa min chef, nu har du en fiende för livet.
Nej.
Och jag hade inte fattat något. Jag bara, vadå fiende? Jag svarade bara på frågor. Ja, du kunde svara på den här frågan, och då gjorde du bort den här. Bara för att du kunde svara så gjorde du bort det. Så den här kommer att göra allt för att krossa dig. Så.
Alltså det här är ju scenen nästan från någon öststatsland. Där
ja, jag hade inte fattat det här. Ja, och det var samma sak när jag forskade. Det här valet jag gjorde, att inte fortsätta som aspirant. Jag ställdes för samma sak när jag hade forskat i 2 år, tror jag. Ungefär. Då var det tillsagt en rapport som jag hade gjort. Den fick inte jag trycka.
Vilken var det då?
Den heter praktikgenererad lagstiftning och sånt där. Den handlar helt enkelt om att jag tittar på rättsenhetens sätt att tolka gällande rätt.
Mm-hmm.
Jag läste förarbeten, jag intervjuade jurister. Och kom fram till att de inskränkte polisernas möjlighet att använda gällande rätt. Den är även med i min doktorshandling, ska jag säga. Men det som då hände var att jag var tillsagd att jag får inte trycka den här. Och då var det ett val. Vad ska jag vara för någon forskare? Jag fattar ju på något sätt. Jag förstod inte hur stor konsekvens det skulle bli, så ska jag säga. Men jag fattar ändå att det här kommer bli någon konsekvens om jag trycker det. Hur ska jag göra för att inte känns det fel? Det var ju liksom det.
Mm.
Och då var det, ja, jag har gjort den här. Det är ju rätt av mig att upprätta en handling och diarieföra den. Och när jag diarieför den så kan det ju vara att den kan spridas om folk begär
det. Där kommer haveristen Stefan fram.
Ja, så då spreds den till ett antal personer. Och sen vart det problem. Det kan jag säga.
Men du Stefan, kan vi prata lite grann om din doktorsavhandling, för den är helt fantastisk, och det är det som bland annat är kurslitteratur för oss när vi gick i skolan.
Ja, den handlar egentligen om att polisyrket är svårt.
Ja.
Är ju ett avsnitt eller en stor del att den krävs en hög kompetens och en kunskap.
Mm.
Och det speglas i ingångslönerna. Jag var ironisk.
Ja, jo, jag försöker tänka, för att det är komplext med ingångslöner, för jag träffar ju, nu när jag går på inskolan på dagis här, så ser jag att otroligt skickliga som pedagoger där. Mm. Men tittar man på deras ingångslöner, alltså det är väldigt svårt när man tittar på det här, vad som är rätt och fel. Jag har inte den kapaciteten, men i vilket fall som helst så skrev jag mycket om det, och sen så tittade jag också, vad är det som gör, för jag fick ju möjlighet att åka runt i landet mycket.
Och det var det jag tänkte på, ja. För du åkte väldigt mycket och du hade lite speciellt tillvägagångssätt.
Det kan man säga. Min chef hejar på mig, som sagt, stöttar mig, men det fanns ju inte ekonomiska medel att samla in data.
Nej.
Jag förstod, om jag ska lämna förslag på IT-system så kan inte jag komma med en Stockholmslösning. För då såg jag det, det gillar ju inte Rikspolisstyrelsen. Då säger de, det är Stockholmslösning, det funkar inte.
Men vadå, Rikspolisstyrelsen sitter väl i Stockholm?
Ja, fast de representerar hela Sverige då. Det var ju liksom hela landet. Sen kan man också hitta argument för att man gillar inte Stockholm, kan man säga.
Det är väl en bra egenskap.
Ja. Ja, jag har ju bott i Stockholm i 26 år. Men,
ja, då borde du förstå att man inte ska gilla stan.
Ja, jo, jag står, men stan är ganska fin. Ja, i alla fall. Ja. Och sen så, chefen i alla fall, jag sa att han förstod att jag var tvungen att åka ut i landet, samla data, men sa att det finns inga pengar. Då sa jag, men jag bor i tält. Ja, sa han. Och sen kan jag åka bil. Kan jag få låna bensinkort i alla fall? För om jag åker ändå i tjänsten. Ja, du får låna en polisbil också.
Oj, oj, oj.
Så jag lånade, hade en polis, fast jag gjorde det i tjänsten. Så jag hade en polisbil.
Inte målad bil, va?
Ibland var det målad, för ibland lånade jag en
gammal Saab någonting.
Nej, dels 0928 hette den. En försöksbil med, som hade dator i.
Mm. Oj, oj, oj.
Och det hände ibland att jag dök upp på konstiga platser. För jag lyssnade hela tiden när jag åkte genom landet. Men jag skulle jobba i Kiruna så åkte jag genom landet givetvis. Ja. Och då lyssnade jag, bytte jag ju frekvens. Då kunde de säga, ja, men jag har problem här. Så bara, ja, 0928 kan hjälpa till. Och det lät ju som en helikopter nämligen. För det var ju, 0928 var en lite grann.
09 är ju något.
Ja, det var inte en helikopter. Och det hände, ja, det hände flera gånger. Och det råkade ut för ganska dråpliga saker. När jag liksom, jag kom ju, åkte ju, ibland hamnade ju situationer. Jag kom i en målad bil.
Ja.
Och sen skulle jag ju sova. Jag sov ute i skogen. Och då sa jag tvungen att gömma tills jag ställa undan. Jag kunde inte stå med en polisbil för nära, så jag var tvungen att backa in. Och så slog jag upp mitt tält eller sov jag under bar himmel. Då. Och det gjorde jag, har jag gjort i över 10 år.
Vänta, du har varit någon ambulerande, åkt runt i en polisbil, ja, och ja, tältat som en luffare i...
Ja.
Och sen så hade du ett myggnät från Colombia också, va?
Jag hade ett myggnät från Colombia också när det inte regnade, så slog jag upp det. För ibland var det jäkligt mycket mygg.
Men om någon kommer där ut och plockar svamp, så är det en polisbil och så, ja, sitter
hände,
du där,
ja,
och
killar korv. När jag bodde i Halmstad där, på ett, man får ju inte tälta mer än ett dygn på samma ställe. Det är bra att jag är emot någon gång. Men då hittade jag ett jättetätt granplantage, alltså ute utanför mot, ja, mot Göteborgs trakten, om man säger så. Nej, fel mot Jönköpings trakten. Man svängde in där och där åkte jag in på lite skogsväg och sen kunde jag ålande med uniform och vapen då, ta mig in och sen kunde jag slå upp ett tält för det var lite dött längst in i det här grönområdet, lite dödat granar. Så det låg jag och sov mitt på natten där. Det visste jag inte. Det var en plats man slaktade bilar. Alltså, det visste jag inte då. För jag hittade det här var ju egentligen...
Vadå slakta bilar?
Ja, men slakta bilar. Man kör ut med en stulen bil. Man tar bort delarna och sen står det bara skrot.
Så där kommer de ut med en bil då?
Nej, de ser min bil.
Polisbilen.
Ja. Slaktar den?
Nej, jag hörde att det var en civil då. Och de såg inte att det var en polisbil. Nej. Men jag hörde slog igen en bildörr när den låg där i skogen. Jag tänkte, vad är det där? Så jag på med kängorna, vapnet... Och sen åla ut. Då. Och sen stod, det var helt kolsvart. Då. Så jag stod så här. Och sen såg jag de där gick runt bilen. Och det var jättesvart, de såg ju inte mig.
Nej.
Men de kände, det är någonting som inte är bra här. För jag tänkte, om de gör inbrott i bilen måste jag göra ett väldigt kraftfullt ingripande. Och är jag ensam så får jag ju faktiskt dra ett bula upp i luften eller sånt där.
Ja, ja, ja.
För att...
eller i backen bredvid.
Inte så helt ofarlig inriktning. För att det går inte liksom så här, ursäkta, kan ni lägga... När jag är mitt, helt själv, mitt ute i skogen, jag måste ju skrämma dem.
Ja, ja, får sätta respekt.
Så jag stod, beredd nu, och nu. Men de kände liksom på sig det här, så de åkte därifrån. Så det hände ju sådana saker. Eller barn, när jag bodde någon ställe som ville titta på polisbilen. Man jobbat hela natten och klockan var... 9. Och man, så fick jag visa polisbilen och så här. Så
för att de inte vana ens att se polisbilen, för det är områden som aldrig ser polisen.
Nej, så var det ju.
Har du någon diagnos?
Ja, det har jag säkert. Men,
fru ungar? Om du...
Ja, jag fick det sent. Nu går det inte att göra.
Nej.
Nu har jag en
tid. Hade det varit möjligt idag att göra en sån sak? Låna en polisbil och åka runt och tälta?
Om du hade skjutit upp i luften...
Ja.
Hur hade ditt liksom, arbete sett ut? Hur hade du rapporterat det här?
Det hade jag rapporterat på ett bra sätt.
Bra sätt.
Nej, men det hade ju funnits något skäl i sådana fall att skjuta. Alltså, jag hade inte bara...
Jo, men du får ju förklara bakgrunden.
Ja, polisassistent, tältar ut i skogen.
Jag tältar i tjänsten.
Jag har ju fått förklara. Det har ju varit polisbilar ute och tittat också. Ja. Men nu var det inte så ofta jag hade en målad bil. Den gången var det inte målad. Det var sällan, men det hände ibland.
Men har du blivit upptäckt av andra poliser när du är ute och tältar?
Ja, där var det.
Och hur reagerar de?
Ja, de har ju undrat, vad fan, det står en polisbil här mitt i skogen.
Ja, och så ser de dig tältandes.
Nej, det ser de aldrig. Eller så en bit ifrån.
Men har du gått fram då och förklarat att ja, jag bor här i natt?
Nej, men det var jag ju hört. De har gjort dataslagen, så jag har hört att det gått bra.
Men det är också så att oftast när du bor på ett ställe, då är det ju oftast i det området du tjänstgör. Och då jobbar du med, med de kollegorna, så de har koll på att det här är en forskare, han är lite speciell, men han är här.
Han är en Holgersson.
Han är Holgersson,
ja. Men berätta om vad du gjorde runt om i landet. Vad var syftet?
Ja, men det, syftet var ju att helt enkelt samla in data för att få ett bra IT-system och få bra verksamhet. Och sen samtidigt som jag gjorde det så intervjuade jag, för det jag märkte när jag var runt, det var så här, vad är det som gör att poliser tappar motivationen så snabbt?
Just det, kommer jag ihåg. Den forskningen.
Så samtidigt när jag gjorde det andra uppdraget som jag hade, en polisiär upp, eller uppdrag man säger från polisen för att ta fram ett bra IT-system eller för verksamhet, så ställde jag frågor hur de upplevde olika saker. Och sen genomförde jag intervjuer, och det var ju väldigt många intervjuer jag gjorde. Och fick fram då, vad är det som gör att man tappar? Och då var det ett antal saker som har att göra med, ja, med ledning och hur samhället bland annat reagerar på brottslighet och liknande. Ett antal saker. Mm.
Ineffektiviteten, lagstiftningen.
Feedback och lagstiftning. Ja, och det var väldigt tydligt att det var samma. Och så fick de gradera också. Sen jag hade fått ett slags svar. Först var det ostrukturerade intervjuer. De får berätta vad de vill. Och sen så, när de har berättat, så hade jag några förval som hade kommit fram. Då fick de gradera det från 0 till 9, eller om det var 1 till 10, jag kommer inte ihåg riktigt. Och så såg man hur de viktade.
Mm. Och var inte någon av resultatet också att ungefär ett års tid tar det från en ung motiverad polis till att den blir helt omotiverad, vilket gör också att de presterar väldigt dåligt. Jag kände igen mig själv.
Alltså sex månader tog det till och med till man kunde se att det varit en produktionsminskning. Och det berodde på var ju inte bara att man, det var inte så att man varit slö, alltså att man kunde se att det var lika med att man varit slö, utan man såg helt enkelt att det inte var idé att göra saker.
Nej,
för att rättssystemet var som det var. Mm. Och att det tog sån tid. Och också sådana saker att man fick vittna på fritiden.
Ja, det är helt sjukt.
Alltså det var liksom så många saker som var negativa, att man var hotad. Alltså det var så många negativa faktorer. Och man kunde få skäll för att man gjorde saker.
Mm.
Däremot fick man ju sällan skäll för att man inte gjorde saker. Så det fanns en kraft som gjorde att polispersonalen pressades till att inte jobba på det sätt som man kanske kan önska.
Mm.
Och sen fanns det en annan dimension när det gäller kunskap och så här, som gjorde att det var få poliser egentligen som stannade kvar så länge så de utvecklar en sån kunskap som är bra.
Men har det blivit bättre eller värre? Eller?
Jag har inte gjort en studie på det sättet nu. Men det finns ju saker som har blivit bättre när det gäller utrustning till exempel. Viss lagstiftning har blivit bättre. Ledningen, ja, kanske vissa chefer. Men när det gäller vissa saker tror jag, eller min upplevelse när det gäller högt i tak och så där, att det faktiskt har blivit sämre. Rädslan att yttra sig.
Men polisen brukar ju säga alltid så här, vi har väldigt högt i tak, det är väldigt viktigt med högt i tak hos oss.
Mm. Eller hur? Utåt sett.
Ja.
De som säger det, de cheferna som säger det är viktigt och det är högt i tak, de ska man akta sig för.
Mm.
På riktigt.
Mm.
Det är lite så tyvärr, ja. Vad var det som gjorde att ditt arbete fick sånt genomslag inom polishögskolorna?
Nej, men det fanns väl inte sånt som titta. Jag kan ju säga att en rikspolischef ville ju stryka boken, att den inte fick användas.
Vem var det?
Bengt Svensson, eller?
Nej, det var Strömberg.
Mm. Det var innan min tid. Så.
Ja, och det hade att göra med att jag också fick ett uppdrag senare då av Socialdepartementet. Och då var det hur många narkotikapoliser det fanns i Sverige. Och då hade de fått information om att den siffra som polisen redovisade var lögn. Och där de fått direkt från en central källa. Och de ville veta hur många som jobbar med narkotikabrott, eftersom de såg redan då att om man inte jobbar med narkotika finns det en risk för att det blir gängkriminalitet och skjutningar. Vilket de fick rätt i sen, tyvärr. Och då fick jag uppdraget. Då åkte jag runt landet ett varv till och räknade hur många narkotikapoliser det var. Och i intervjuer också, ska jag säga. Och då var det sånt liv om den rapporten.
För att du avslöjade siffrorna?
Jag visade att det inte stämde. Alltså siffrorna var väl en sak. Men jag visat att personal som jobbar med narkotikabrottslighet hade gått ner väldigt mycket.
Mm.
Trots att man sa något annat.
Hur var reaktionerna då?
Ja, bland personal som jobbar med narkotika så tyckte de var jättebra.
Det är klart.
Och sen visade jag också goda exempel på hur man kunde jobba mot narkotika, hur det fick i en senare rapport sen, att man visade så här kan man faktiskt jobba för att få effekt och sådär. Så det var ju inte så att det var ett det var inget negativt budskap på det sättet. Och sen hittade jag också såna här statistikjakter som var helt knäppa, där man tagit in samma missbrukare 5 gånger samma vecka på pissprov till exempel. Det var ju undantagsfall, men det vart ju bra i statistiken.
Jag kommer ihåg när jag började på jobba där ute, då var det just det här med att ringa nark och även drogarref. Det var benchmark, alltså det var för cheferna att kunna visa uppåt. Mm. Det var så viktigt för dem, så att det premierades väldigt, väldigt mycket just på de här typen av statistik.
Det märkte jag i Linköping också.
Och det slog väldigt missvisande. Ibland, en gång kom jag ihåg att vi hade gripit flera inbrottstjuvar, inte jag men mina kollegor. Det stod ingenting om det i någon sammanhang. Vi fick ingen beröm, men när någon tog någon rattfylla här, då var det helt annan respons. Och det skapar också en bitterhet hos många kollegor. Mm. Vad fan, jag tror vi skulle jobba som polis och ingripa, men då är det här som gäller.
Mm. Ja, rattfylla kanske i det här fallet. Men man säger blåsning då, där man ska stå, där det varit bra egentligen att stå på ställen inte var rattfyller. Alltså styrsystemet var så att om man hittar en rattfylla så vart det mindre antal utandningsprov.
Ja.
Det vart helt snurrigt. Sen är det bra att göra utandningsprov, och det är inte bra när man tar bort ett mål utan att ersätta det med ett annat som viss mån har skett då. Men det blir helt, alltså man får order om helt enkelt, stå inte där, för stå där på den här tiden.
Det kände jag för Linköping, för jag hade en idé om att vi skulle stå på en gata på söndag morgnar. Mm. Det var en väldigt lugn gata. Men jag visste att så här, du vet, kvällen innan är det lördag och söndag morgon då åker typ pappor med barnen till hockeyträningen. Mm. Det låter ju hemskt, men jag visste att man kunde ta och man tog allt en eller två. Mm. Men grejen var ju bara att det var långa stunder av bara stå och vänta. Mm. Men det gick inte hem. Mm. Det var liksom så här, nej, vi måste ju få in blåsen också. Mm. Det måste vara ett x antal som kommer in. Mm.
Nej, men om man tittar på trafikövervakning så måste man titta, var sker olyckorna, varför sker olyckorna, hur kan man förebygga dem? Det ska inte vara så här, hur ska vi få upp statistiken på antal skrivna böter, hastighetsöverträdelser? Ja, det kan ju, varför gör man det om man inte tittar först på vad sker olyckorna och varför? Alltså det är liksom omvänd ordning. Mm. Och det här, det finns ju sådana snedstyrningseffekter inom sjukvården också, att man gärna inte har patienter som har många sjukdomar. Då blir, alltså man vill gärna ha ett besök per sjukdom. Så att det inte var polisen. Men det här slog väldigt snett och det fick ju jättestort genomslag. Bland annat så Bosse Ringholm då, han glömde ju slå av sin telefon när det var en journalist. Han hörde ju ett samtal när han pratade om det här, min rapport. Mm. Eller min doktorsavhandling. Så då fick det väldigt stort genomslag i media då också. Och sen var det liksom så.
Jag kommer ihåg att vi tog en pappa som hade han blåste positiv. Mm. Precis på gränsen där. Helt clean, verkade helt normal. Så tar vi in honom för att göra den här utandningsprovet på station. Och då blåser han precis under. Så det är inte positivt längre. Mm. Och han blir ju jättelättad. Han är verkligen så här, det här räddar mitt liv. Alltså jag är så tacksam. Jag har verkligen lärt mig en läxa, för du vet, han fick ju ringa sin fru som fick komma och hämta barnen. Allt det här. Och jag såg verkligen på, han menar ju allvar. Men då sa min kollega när jag var klarad, då sa han så här, du vet att vi inte har jobbat nu, va? Mm. Det här räknas inte i statistiken. Alltså ja, vi har inte gjort någonting. Och jag bara, fast vi har ju de facto faktiskt jobbat förebyggande. Mm. Det räknas inte, vi har inte jobbat.
Nej, det är det som är tragiskt, och i många fall kanske kan vara en nackdel att de här, om de åker dit, för det blir så stora konsekvenser i tillvaron. Så att det gäller ju med all brottslighet egentligen, att man lätt kan se straff är lösningen. Och där är det ju, det blir så här förenklat synsätt ibland, för det som kan vara tråkigt, det kan jag se i debatten som var också. Sen får det inte vara så att, alltså, som ibland det var, att det är tvärtom, att det går vad som helst utan att det händer något då, men i en annan avart då.
Men har man inte lärt sig det inom polisen att det kanske inte är pinnjakt som är det viktiga, utan att man på något sätt får ner kriminaliteten? Det kan ske på flera sätt.
Ja, vissa håll har man ju lärt sig det, men om man tittar på högsta ledningen så är det ju, säger man ju en sak, men sen skickar man ju budskap att det här ser inte
bra. Men är det för att de inte förstår att om de skickar krav på att men vi ska gjort så här många utblåsningar och vi ska ha gjort så här mycket, att det blir, fattar de inte det själva att det kan bli snett?
Det finns ju en del som kanske inte fattar, men framförallt så sätts ju ett krav på polisen att man ska leverera. Och då från... dels är det media som skriver, titta vad det har gått ner det här. Men sen
ja, de är väldigt känsliga för vad som står i media.
Det kan man nog säga.
Oj.
Man styrs ju mycket av, och sen vad politiker säger, att man ska visa att man har en bra verksamhet. Då blir ju det man mäter som blir det sättet. Och då är det klart att cheferna vill ha bra på det man mäter. Men man måste ju mäta även andra saker.
Men varför inte gå ut i media och tala om att så här jobbar vi och det här är anledningen till att vi gör det. Hade inte det varit bättre?
Jo, men det gör man ju också. Men framförallt det som har blivit inom polisen nu, det är att bilden är viktigare än innehållet.
Är det därför man har en hel armé av kommunikatörer?
Ja, man har, på kommunikationsavdelningen jobbar ju 200
personer. Är inte det något man borde forska lite djupare om man vill göra sig osams med?
Jo, det har jag ju forskat på, tänkte jag säga.
Hur togs det emot?
Nej, det vart väl inte så bra.
Vill du berätta om, för det är en rätt så intressant del, just polisens kommunikationsavdelning. Och...
Ja, men polisen är ju en organisation där man behöver föra ut information och också föra in information. Och där kan ju personal på kommunikationsavdelningen spela stor roll vad gäller att göra hemsidor och föra ut. Då. Och där har jag sett att det finns de som var jättebra. Men det jag har lokaliserat, och det säger jag andra också, det är ju de här, man säger, strateger som ger råd hur man ska mörka, dölja, skydda. På kort sikt kan det finnas en vinst av det också. För att det är viktigt att ha förtroende för polisen. Annars så gör man inte anmälningar, annars så får man inte folk att vittna och liknande. Va? Men på lång sikt, när man har den här mentaliteten att skydda och dölja, så får man ju också en sämre verksamhet. Och det är det som vi lider av nu, att det är mycket av det här. Om man tittar på rikspolischefens yttrande här i DN för någon dag sedan. Alltså han är ju beredd att lämna felaktig information.
Vad var det? Det har jag missat.
Hanne Kjöller skriver ju en ledare, en krönika i DN som han svarar på. Och det säger han att det är viktigt att hålla sig till fakta. Men tittar man på hans så är det det han inte gör. Mm. Och jag tittade också i en rapport.
Men när vi pratar om Thornberg nu.
Vi pratar om Thornberg då. Ja. Han har ju varit kommunikationsdirektör på Säpo, ska man säga också. Jag tittar på, roar mig med, om man säger så, om man kallar det för det när man forskar, och tittar på en intervju som han har gjort i SVT. Och det analyserar allt han sa.
Just det, för du har till och med skrivit en rapport om det.
Jag har skrivit en rapport om Thornbergs sätt. Där jag tittar på alla meningar. Och han står i uniform, han har mycket axelklaffar. Han tittar in i kameran, han kan ge ett trovärdigt intryck. Men om man har kunskap och sen också tar tid och tittar vad är han säger och sen analyserar, får man inte direkt stort förtroende för honom. Mm. Och det här ser ju en del polis givetvis som är internt. Vad är han håller på och säger?
Kan vi ge något exempel?
Ja, alltså,
är det i Agenda eller kommer du ihåg vad det var? Eller?
Ja, om polisforskning.se publikationer. Och sen är det då från 2023 så är det en som är SVT. Då.
Ja, det är ju från år då du har släppt.
Ja, det är ju båda som gjorde det. Och jag har flera sådana. Ja, och sen står det på typ 2023 Anna-fallstudier, något står det. Analys av...
Alltså du är jävligt produktiv. 5 olika grejer du publicerat hittills i år.
Ja. Jag...
Just det, rikspolischefens sätt att svara på frågor är ett fallstudie.
Just det.
Ja, men kan inte du sammanfatta lite?
Nej, men alltså det har ju varit... Det är svårt eftersom det är detaljer, så kanske inte så intressant för när man läser. Det blir lite krångligt. Men han slänger ur sig saker om verksamheten som låter att de är underbyggda. Men när man tittar på dem, dels är det ju han inte svarar på frågorna.
Ja, men det är så gör ju alla politiker.
Klassiskt, det är ju en klassisk grej att man svarar inte på frågor som man får.
Nej, utan hela tiden, han säger till exempel, det är oerhört viktigt att få så många som möjligt dömda. Ja, är det någon som har någon annan uppfattning?
Nej, det är det väl inte. Men, de skyldiga ska dömas, inte så många som möjligt.
Nej, så kan det vara. Och sen säger han, men jag måste ändå börja med att kommentera, säger han sen. Och sen svarar han på något helt annat.
Och det där är en knep, det där är en klassisk grej där man har talpunkter han har fått av sina strateger.
Mm. Säger, vi är mitt i tillväxten, säger han.
Mitt i tillväxten?
Ja. Polisen genomgår ju en tillväxtperiod nu där vi ska bli typ 10 000 fler anställda. Och då menar han väl på att just vi kommer bli bättre, men just nu är vi inte riktigt där än.
Nej, och sen blir det också konstigt när är man inte mist i till, alltså man tänker sig ett företag eller en organisation som har ändå fått ganska många tusen mer anställda. Ska de säga att så här, ah, men vi är mitt i tillväxten här. Mm. Det vore en sak om man tillverkar en stor fabrik. För då tar det ju ett tag att göra fabriken klar.
Ja, innan man kan få igång verksamheten.
Om det var en sån produktion. Men det här är ju anställda som sätts in. Då ska det ju vara produktion om ett halvår eller ett år i alla fall. Så har det ju inte varit. Sen är det ju också polistätheten som man pratar om också. Och den är också lite... Där gör man ju jämförelse.
Räknar de in civilanställda där?
Ja, det räknar man bara in polisen. Man jämför med andra länder. Och där är det ju väldigt svårt. För i vissa länder så räknas ju funktioner som inte räknas som poliser in som poliser. Det kan ju vara folk som jobbar i hamnen. Folk som sköter parkeringsövervakning. Det är poliser i vissa europeiska länder.
Jaha.
Och då är det klart att man gör jämförelse så blir det ju helt snett. Det är folk som har väldigt kort, alltså som har jättekort utbildning, som bara är ett slags ordningsvakt, räknas in som poliser.
I andra länder?
Ja, och folk som sitter som i Sverige och som bevakar Kungsholmen, de räknas in som poliser i vissa länder.
Men då visar det sig att, alltså enligt dem då, att vi har färre poliser i Sverige, eller?
Ja, när rikspolisen själv säger att det går så dåligt för oss, vi statistiskt sett har vi så lite poliser jämfört med andra länder.
Så har vi egentligen inte det?
Nej, är det svårt att göra en sån jämförelse eftersom det är, man räknar poliser så olika.
Men finns det inte ett problem med bemanningen inom polisen idag?
Jo, men det man också måste ha klart för sig att det argumentet har varit hela tiden. Så du kan väcka en rikspolischef mitt i natten i stort sett. Vad Sverige först och säger, vi behöver hårdare lagstiftning och mer poliser. Då blir det bra.
Alltså det har man alltid sagt
man säger det. Jag förstår, men stämmer det eller inte?
Men det har alltid stämt.
Ja, det stämmer. Ja, men det stämmer ju alltid, för att det är klart att verksamheten blir bättre om man är fler, för oftast kan man väl säga. Men det måste ju vägas mot vad den verksamheten, vad de motsvarande resurser skulle kunna ge för effekt på andra ställen. Och där är det ju, tittar man på, nu beror det lite på om man räknar upp index och sådär, men säg att man räknar med 50-60% har ju budgeten ökat med sedan 2015. Alltså det är ju otroligt.
Är det inflationsjusterad ökning eller?
Ja, alltså det, nu kommer jag inte ihåg exakt vad siffran var när den inflationsjusterad, men det ligger i den faggorna.
Samtidigt, Stefan, du har ju rätt i att budgeten för polisen har ökat, men samtidigt så är det ju komplexiteten, utredningen, kraven och förväntningarna vad polisen ska leverera har ju blivit någonting helt annat. Mm. Förr i tiden så kunde en polis vittna i en rättegång, och då kan polisens vittnesmål väga väldigt tungt för sig. Men nu måste man ha stödbevisning, teknisk bevisning i väldigt många fall, och det är ju kostnader som har bara skenat iväg.
Mm. Det är också ett argument, men om man tittar på de som jobbar med de frågorna så har inte det ökat, alltså i den omfattning. Om man tittar på hamnar resurserna när då exempelvis Brå och andra har tittat på det, även jag har tittat, så hamnar det ju bland annat på HR.
Mm.
Det handlar på staber. Det handlar ju inte längst ut i linjen när man utför arbetet.
För när vi genomgick omorganisationen, det var en fantasisiffra. Men från början så sa de 50-50. 50 poliser inne, 50 poliser ute. Det var kommer du ihåg det? Det var en siffra som jag hörde.
Jag hörde nog 30-70, men det kanske var... Ja. Jag kan inte säga i det fallet. Däremot så gjorde man ju en organisation som är en matrisorganisation.
Vad menas med det?
Det är att den fungerar väldigt bra på en reklambyrå till exempel, när man ska ha ett projekt och man ska sitta med olika kompetens runt omkring. Däremot i en hierarkisk organisation så blir det oftast väldigt svårt med ansvars. Vem har ansvaret? I och med att det blir ett överliggande eller ett överlappande ansvar. Man har alltså avdelningar som nationella operativa avdelningen, juridiska avdelningen, ekonomiska avdelningen, ekonomiavdelningen då. Och kommunikationsavdelningen, när de ska göra något så måste man ju jobba i de här stuprören. Förut var det ju en chef över ett geografiskt område, och då kunde de bestämma att jag ska köpa in en polisbil, jag ska anställa de här. Nu är det ju hela tiden att samordna med de olika avdelningarna, vilket gör att det tar tid. HR med utbildning, lysa ut tjänster. Alltså, det blir krångligare, för att vem har ansvaret egentligen? Det visar ju också att det blir mer möten och mer staber. Allt det tar ju bort produktionen. Så kan man säga. Och så har man gjort en organisation som det går att justera lite, som man skulle kunna få mycket bättre. Men det är man inte så intresserad av, som det verkar.
Är polisen tillräckligt utrustad för att hantera kriminaliteten som finns idag?
Utrustad i form av vilka
resurser och numerärer och allt.
Det var en jättestor fråga.
Ja,
alltså,
för men om vi benar av det utifrån kunskaps... Om vi ser det bara utifrån kunskapsläget, har svensk polis den kunskapen som krävs för att möta de problem som de möter ute i samhället?
De har inte den ledning som krävs för att möta de problem. Så
de har ledningsproblem.
De har en högsta ledning som...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.